Det är så mycket tankar och känslor som kommer när man kommer hit. För det är mycket minnen i det här huset. Här har vi suttit med ungdomsgruppen framför korset och tänt eld och bett. Inte eld, förlåt. Ljus menar jag. Men elden kom. Nej, men ljus tände vi här inför det stora korset och... Ja, jag tänker på Robert som nu, han är större än mig. Han kröp in i orgeln och det tyckte inte Herbert om. Ja, det har hänt mycket här. Och så när vi sjöng lovsång så stod jag så här och tänkte jag på, det var ju rött runt om så här förut. Eller hur? Jag tror det var Alice som sa att hon tänkte på Jesu blod. Gjorde du det? Eller har jag drömt att du sa det? Ja, det har jag drömt. Men att det var... Jag tänkte kanske så då. Jesu blod. Och så tänkte jag nu, det är borta. Jesu blod. Nej, det kan det ju inte vara. Det är vitt nu. Och då kom jag tänka på när vi var på Hollandsgården en gång. Och biskop Chitemo från Tanzania var där och höll undervisning. Och så kom han tillbaka. Han hade varit uppe på Åreskutan. Och så grät han. Tårarna flödade. För han hade sett snö för första gången. Och då tänkte han på Jesaja-versen att även om dina synder är blodröda ska de bli vita som snö. Och för första gången förstod han den bilden. Hur vitt snö kan vara. Så de blodröda synderna, om vi tar dem då, som har blivit vita som snö. Och så tänkte jag på... Jag tänkte, det är kanske inte så konstigt när man är här inte så ofta. Jag tänkte på alla som inte är här. Jag tänkte på Folke Hoveberg som gjorde band där inne varje gudstjänst. Jag tänkte på Kalle Hedefjäll som, visst har han gjort predikstolen? Har han gjort altaret också? Ja. Bänkarna också? Jag tänkte på Birgitta. Jag tänkte på Sonja, när vi åkte till Tanzania och vi kände oss lite borta i världen, så skrev Sonja Wikström, vi möts på Bönebron. Och då sa David som var 6 år, det vet jag vad det är ju bron över till Frösön, den lilla bron, det fanns ingen stor bro då. Och nu Karin Zachrisson, alla de som har gått före, som har funnits här och varit här och sjungit. Och när vi sjunger, då är vi speciellt nära dem. För då är det bara en tunn, tunn hinna mellan den här världen och nästa värld. Där de sjunger fullständigt fritt lovsånger inför Gud. Och nästa gång jag kommer hit, om det blir om 50 år. Då är jag 50... Då är jag 105 år och ni är alla döda. Då får jag stå här själv. Nej, men det är ju så. Ni kommer försvinna och jag också. När jag har tänkt på att vi skulle upp hit så har det kommit för mig att jag vill smörja med olja. Och så var det lustigt för både Bertil och Tage sa det. Ja, du kan smörja med olja då och du kan smörja med olja då. Eller vi kan göra det. Så de hade tänkt på det också. Jag ska nämligen ikväll predika över Kristi väldoft. Kristi väldoft. Därför från den här platsen sen början på 30-talet har en väldoft spritts ut över samhället som inte skulle ha funnits om inte den här kyrkan hade funnits och alla människor som har gått hit sedan början på 30-talet. En väldoft. Och från den platsen där jag jobbar nu utanför Göteborg, det är en ny kyrka, den har bara funnits 10 år, Furulundskyrkan, har en väldoft spridits i området. I förra våren så fick jag reda på att det fanns ett hem för alkohol- och drogmissbrukare i närheten som jag inte kände till, som heter Öjersjöhemmet. Min diakon och jag gick dit en dag för vi skulle hälsa. Och jag tittar alltid på hur hus är underhållna, för jag tycker om att måla och snickra och lite sånt där. Och så tittar jag på det här huset och det såg riktigt dåligt ut. Det var ruttet på många håll. Det var mögligt, svartmögel, hängrännorna, det droppade ur dem. Och så när vi kom in så frågade jag föreståndarinnan, har ni tänkt på att renovera det här huset? Ja, det har vi, men vi har ingen budget för det. Och då hörde jag mig själv säga, men det kan vi fixa. Och så efter samtal gick jag ut och tittade på det och såg hur stort det var. Ungefär som 6 normalstora villor. Och att det var i sämre skick än jag först hade sett. Och då tänkte jag, oj, nu vet jag vad jag gör nästa 5 åren. Så gick jag bort till vår kyrka och så skickade ut ett mejl till några stycken. Hur skulle det vara om vi skulle göra en insats för närområdet och måla det här huset? Inom 20 minuter fick jag 20 svar. Och så här, vi är med. Och när det hade gått lite mer ting fick jag 75 personer som sa vi är på. Som i maj förra året efter sina jobb kom dit. Vi tvättade hela huset, borstade det och skrubbade rent. Bytte ut alla ruttna bräder, vilket var en hel fasad, och runt fönster. Och så målade vi det 2 gånger. Det tog en månad, men vi gjorde det. Och det har fått en massa effekter av olika slag. Bland annat personalen där sa att ni kommer från kyrkan, ni är väl bra på sånt där med existentiella frågor om liv och död och sånt. Ja, ganska, sa vi. Det tycker vi är så jobbigt när folket här kommer in på det. Kan inte ni komma hit och prata om sånt? Jo, det kan vi. Kan ni komma på onsdag? Ja, det var nästa dag. Det kan vi väl. Kan ni komma varannan onsdag? Ja, och det har vi gjort sedan dess. Kommit varannan onsdag. Pratar om Gud och Jesus och döden och livet och alla de frågorna. 6 av personerna som går på Öjersjöhemmet har gått alfa. Och det har spritts en väldoft som folk känner igen och kan ta till sig. Och så tänkte jag också på runt om i världen. Vi åkte ner 20 stycken från Partille församling till Tanzania och Etiopien förra hösten. Tanzania har vi ju varit i flera gånger, men Etiopien var nytt för mig. Och så åkte vi längst ner i södra Etiopien, ett ställe som heter Sodo. Och där var det en ung man, redan han var 16 år, han hette Mesvin. Så såg han alla de här fattiga kvinnorna, unga kvinnor som blev prostituerade som enda sätt att försörja sig. Han sa, här är inte rätt, det är fel, vad ska jag göra åt det? 16 år gammal, han hade inga pengar. Men han började evangelisera, gick på de här hotellen. Fick en kvinna som han hade små bibelstudier för och som han ledde till Jesus. Och så tänkte han, hans besparade medel skulle han sponsra henne att gå någon utbildning också. Hon skulle få lära sig datakunskap, så hon skulle få en inkomst. Och så träffade hon han som nu är kyrkoherde i Partille församling. Han var på en annan församling då i Stenungsund. Och berättade, jag skulle vilja hjälpa de här kvinnorna. Ja, om du gör en plan så ska vi se vad vi kan göra från Sverige. Nu när vi kom ner förra hösten, då hade han ensam, Mesvin, lett över 100 kvinnor till tro. Men inte bara det, utan också till en utbildning. De hade startat vad som kallas en beauty center med hårvård och sånt där. Och datakunskap och andra saker också. Vill du säga något? Nej? Okej. Och på kvällen så hade vi fest med de här. Så jag var med 30 prostituerade kvinnor, före detta prostituerade. Vi hade fest på kvällen och så fick vi hälsa på hemma hos dem. Och hemma hos en av de här kvinnorna så fanns en bild på väggen av kvinnan som smörjer Jesu fötter med äkta dyrbar nardusolja och torkade med sitt hår. Och när jag såg den bilden så tänkte jag, jag kommer aldrig kunna läsa den texten utan att se den här kontexten, alla de här förvandlade kvinnorna. Och jag tänkte jag skulle läsa den för er nu. Det står i Lukas 7 kapitel, vers 36. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus, kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv, om den mannen var profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala eftersänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest eftersänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus. Du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon vette mina fötter med sina tårar och torkade med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Det finns ju flera berättelser och de liknar varandra. Jag ska inte reda ut vem som är vem, men jag tror att det är åtminstone två olika berättelser. För här står att kvinnan är synderska. Enligt traditionen så har man tänkt på Maria från Magdala, men det vet man inte om det är hon, men en synderska. Sen har vi också det här som hände strax innan Jesu korsfästelse och död. Och då står det tydligt att det är Maria, en av syskonen, Maria, Marta och Lazarus. Och det står i Markus och det står i Johannes. Och i Markus så står det att Maria smorde hans huvud med den här dyrbara oljan. Nardus, det kommer från Himalaya, och det var exceptionellt dyrt, en hel årsinkomst. Och det var istället för aktier eller guld eller vad människor sparar i idag. Det var alltså en livsinvestering. Hon hade din alabasterflaska, hon bröt det och hällde ut det. Och i Markus så står det alltså att hon hällde i håret och det rann ner över honom. I Johannes står det att hon smorde fötterna. Och då står också det här med håret. Det där har, ibland har man tagit fram det som att titta, här är det fel i Bibeln. Är det huvudet eller är det fötterna? Jag tror att det var båda delarna. Det talar olika språk. Markus vill alltid i hela sitt evangelium från första raden visa att Jesus är Messias, konungen. Och en konung smordes, istället för en krona så smordes han med olja. Och han inte bara såg ut som en kung, han doftade som en kung. Det står om Salomon när han red i Jerusalem, så kom doften av nardus och aloe och alla möjliga kryddor och dofter doftade när han red in i Jerusalem. Det doftade kung. Johannes, han vill mer föra fram brudgums mysteriet, mannen, kvinnan, det äkta paret vid fötterna. En kvinna löser inte ut sitt hår inför en annan man än sin egen man. Hon löser ut håret och som Rut så går hon ner vid hans fötter för att visa att hon är hans brud och han är brudgummen. Det är ungefär som vid korset, så står det ju på tre olika språk. Latin, grekiska och hebreiska. Latinet, det var politikens språk, maktens språk. Grekiskan var kulturens språk. Hebreiskan var religionens språk. Och Markus och Johannes talar olika språk. Jesus som kung, Jesus som brudgum. Och det är en sorts evangelium i evangeliet, tänker jag, att den där sista veckan som vi snart firar, sista veckan i Jesu liv, så fanns det små doftbudskap att här kommer en kung. Det satt säkert kvar i kläderna när han red in i Jerusalem på åsnan. Både att han såg ut som en kung, men han doftade som en kung. När han firade sista måltiden med lärjungarna, tänk om det doftade konungslig väldoft om Jesus. Tänk om, nu spekulerar jag naturligtvis, men tänk om till och med när Jesus är fastspikad på korset, att det sista andetaget när Jesus fyllde sina lungor för sista gången, så kände han doften av Marias olja, doften av kärlek, väldoften, och att det tröstade honom. Nu säger Paulus i andra Korintherbrevet att han talar om att sprida Kristuskunskapens doft. Kristus betyder ju smord. Alltså, vi som kristna är små smorda. Vi är minikristus, är minismorda, som är kallade att sprida hans väldoft var helst vi är någonstans, i vilka sammanhang vi än är. När jag förra året skrev boken om, som heter Förvandlad i Guds närhet, transformerad, förvandlad, för det är där vi förvandlas. Vi förvandlas när vi, som Maria, sätter oss vid hans fötter. För övrigt, första gången vi möter Maria, syster Maria, så sitter hon vid Jesu fötter. Och det är positionen för en lärjunge. En lärjunge sitter vid mästarens fötter. Hon visar att hon var lärjunge. I ett rum fyllt av män trotsar hon alla kulturella kutym och sätter sig vid hans fötter. Och ingen vågar riktigt korrigera henne, utom möjligen hennes syster då. För hon vill vara en lärjunge. Och en lärjunge, Jesus var inte den första som hade lärjungar. Rabbinerna på den tiden var den tidens celebriteter, kändisar, de som bestämde, de som var viktiga i samhället. Och lärjungarna följde med dem, lärde sig av dem i olika livssituationer. Och när de kom någonstans i ungefär konfirmandålder, 14 års ålder, så rabbinen tyckte att de representerade honom, hans tankar, hans lära, hans levnadssätt, så kunde han säga, kom följ med mig. Och det är en helt oslagbar pedagogik, metodik, att följa med någon. Och de flesta av oss skulle vara lätt generade om någon skulle följa med oss dygnet runt. Se hur vi använder pengar, vad vi läser, vad vi tittar på för tv-program, hur vi behandlar den vi bor med, hur vi behandlar vår granne, hur vi använder vår tid. Men Jesus kunde som ingen annan med total integritet säga, kom och spana in mig, titta på mig dygnet runt, gå med mig, lev med mig. Ser ni kvinnan där borta? Kvinnan vid Sykars brunn. Som jag behandlar kvinnor som hon vill att du ska behandla. Såna kvinnor. Så som jag beter mig med den här kvinnan som kommer på golvet och kysser mina fötter och gråter över dem och smörjer, så vill jag att ni, den respekten som jag visar, vill att ni ska visa såna. Allt han gjorde, Jesus inte bara hade ett budskap, han var budskapet personifierat totalt. Och det är det vårt kristna liv här på jorden handlar om. Att leva så nära Jesus att det som smittar av sig på honom, att den väldoft han sprider där han är, för det gör han överallt där han är, på något sätt också ska spridas där vi är. Som Mesvin gjorde, som många här på den här platsen gjorde. Och att se när han kallar in i olika sammanhang. Så jag tänkte att ni skulle få som en liten, det har jag inte skrivit i boken, men man kan göra som en liten andlig övning. Använd doften. Alltså doften är ett väldigt speciellt och relativt outforskat sinne vi har. Vad är det som gör att receptorer i hjärnan fångar upp doften av en kanelbulle till exempel? Eller i morse på tåget så kände jag, någonstans hade någon gått förbi med en kopp kaffe. Och det väckte massa kaffe för mig i alla fall. Det väcker tanken av njutning, gemenskap, rast, vila. Alltså det är massa associationer kopplat till den doften. När jag klev ut här så kände jag doften av Jämtland i morse. Vet ni att det doftar speciellt i Jämtland? Någon sorts oviksfjälls kall, och så när jorden som börjar bli varm nu av solen, det doftade, jag kände igen doften. Min mamma doftade gott. Ingen annan mamma doftade så gott som min mamma, tyckte jag. Min pappa då doftade väl kanske inte så gott, men min pappa dog förra året. Och jag stod väldigt nära min pappa. Och förra sommaren, alltså pappa hade varit begravd, så var jag uppe i stugan i Jörnsjö. Och så låg det en kam. Min pappas kam låg på en bänk, och så tog jag den. Så, ja, det är pappa. Så här doftar pappa. Hur kan det vara kvar i kammen? Och massor av känslor kom när jag kände doften av min pappa. Jag har ofta begravningar, och jag hade för ett tag sedan en, hon var från Estland och hade förlorat sin man. Och så sa hon att hon varje dag så går hon in, och hon vill inte riktigt ta bort hans saker än, men så doftar hon på kudden där han har legat, och så känner hon, det är han. Den har, hon har levt ihop med över 50 år. Det doftar som här, och så väcker det massa känslor. En del menar att det vi kallar kulturkrock är att när vi kommer till ett ställe där det är för många dofter vi inte känner igen, så blir hjärnan lite stressad av alla dofterna, mer än av synintrycken eller andra kulturella uttryck. Vi blir doftstressade. När jag kommer ner till västkusten och så kör man ut mot havet, och så känner jag doften av hav. Det är doften av frihet. När man känner det första klippta gräset på sommaren, det är doften av sommarlov. När man känner doften av nybakat bröd, det är hemma, det är trygghet. Vi fungerar mycket med dofter. Vi har en man i församlingen som heter Gunnar Björsell. Han är forskare. Han har startat Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Han har forskat bland annat på dofter. Han menar att partnerval har mycket med doft att göra. Så när jag träffade Pamela i telefonkiosken i Uppsala 1978, det kanske var mest dofter. Vi som var, passade ihop doftmässigt på något sätt. Vi har 5 miljoner doftreceptorer i näsan. 5 miljoner som fångar upp tiotusentals doftmolekyler från kanelbullar och pappas kam och så vidare. Men Bibeln är också fylld av dofter. Aron, Mose, det står att de hade en doft av välluktande kryddor fanns på altaret. Står andra Mosebok 30. Och alltså när man avskilde en kung eller en präst så var det med kryddad olja. David i psalm 45 skriver i vers 8 och 9: Gud har smort dig med glädjens olja, av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder. I Salomon skriver i Höga visan: ett moln av rök kringdoftar av myrra och rökelse och all slags köpmannakrydda. Jag ska läsa lite mer i Höga visan. Därför den kan man ju också läsa på flera olika nivåer. Det kan vara kärleken mellan man och kvinna, men det kan också vara kärleken mellan Gud och Israel. Det kan vara kärleken mellan Gud och brudgummen Kristi kyrka. Och jag tror han på ett sätt friar till oss. Han vill fånga vårt hjärta, han vill ha vårt hjärta. Ja, vår hjärna också, men framförallt vårt hjärta, vår kärlek, vår passion. Och när du läser Höga visan, tänk på brudgummen Kristus som talar till bruden. Han talar till dig. När kungen ligger på sin bädd sprider min nardo sin doft. Min vän är som knytet med myrra som vilar mellan mina bröst. Min vän är en klas hennablom i en Gedes vingård. Min vän är min och jag är hans. Det fick Pamela som ett minnesord. Vi har varit gifta i 30 år. Och det är bland annat därför vi är här. Att det passade att komma upp. Vi vill åka lite skidor och vara lite grann i Jämtland. Fira vårt 30 år som gifta. Min vän är min och jag är hans. Vem är hon som kommer ur öknen i en pelare av rök, omvälld av myrra och rökelse och kryddhandlarens alla dofter? Din mun är ljuvlig som ett kluvet granatäpple. Du har fångat mitt hjärta, min syster och min brud. Med en enda blick har du fångat mitt hjärta. Vad din kärlek är skön, min syster och brud. Din kärlek är ljuvare än vin, din balsam ljuvare än alla dofter. Av sötma dryper dina läppar, min brud. Min tunga gömmer honung och mjölk och mina kläder doftar som Libanon. En inhängd trädgård är min syster och min brud. En inhängd trädgård, en förseglad källa. I din lustgård växer granatträd med härliga frukter, henna och nardus. Nardus och saffran, kalmus och kanel, alla slags doftrika träd, myrra och aloe och finaste kryddor. Och så där håller de på. Doft av kärlek. Och jag tänker mig också när både den här synderskan och Maria, när de smörjer hans med det dyrbaraste de har överhuvudtaget i deras hem, som skulle kunna räcka ett helt år att försörja den där familjen. Och så utgjuter de allting över Jesus. Och Johannes säger, hela rummet fylldes av en väldoft. Han minns det säkert i sin död, hur det här rummet doftade av kärlek. Och hur hon blev korrigerad. En sorts sur uppstötning. Människor som inte kan förstå den passionerade kärleken för Kristus. Men också när de torkar med håret, så tänker jag mig att det de vill säga med det är att jag vill dofta som Kristus. Jag vill dofta som min mästare. Han doftar så gott och jag vill dofta som han. Och så släpper de ut håret och smörjer fötterna med samma doft. Så Jesus sista veckan, han doftade som en konung, men Maria doftade också som en drottning. Jag vill dofta som Jesus, som historiens godaste människa. Jag vill dofta som historiens visaste människa. Jag vill dofta som den som har levt det bästa livet av någon någonsin. Jag vill dofta som den mest kärleksfulla personen. Och när Paulus skriver i andra Korintherbrevet, som är hans mest öppenhjärtliga brev, som handlar mycket om smärta, så talar han om kristenskunskapens doft som ett sånt här romerskt härtåg, som vi har sett i Spartacus eller Ben Hur eller någon av de här filmerna, när soldaterna och hästarna trampar på blommorna som slängs framför kejsaren. Och när de kliver på det så pressas blommorna, rosorna eller vad man har slängt ut, och så frigörs doften. Att genom pressen, när alabasterflaskan bryts och när vi pressas, så pressas vi också till Kristus. Och när vi pressas till Kristus så kommer en del av hans väldoft till oss. Peter Halldorf har skrivit en bok som heter En doft av helgon. Och där skriver han om Johannes Cassianus på 400-talet. Det händer då och då att när anden kommer över oss, att vi fylls av en sådan väldoft, så ljuvlig att människor aldrig känt något sådant. En doft av kärlek. Eller Polycarpus som levde 156, som brändes på bål i Smyrna. Och så säger folk att när han brändes på bål, så samtidigt som de såg det här fruktansvärda, så kände de i bålet en doft av rökelse och olja och kostbara kryddor. Fascinerande tanke. Att inte bara bildspråk, utan en verklighet. Så vi är små kristusar, småsmorda, som är kallade till lärjungaskap, att leva nära Kristus. Och när vi gör det, så kommer en del av hans väldoft till oss. Ska vi stå upp? Herre Jesus Kristus, du är Herre i våra liv. Du är Herre i mitt liv. Du var Herre på den här platsen sen början på 30-talet, just här. Just här, år efter år, söndag efter söndag, har människor proklamerat ditt evangelium, dina goda ord, och dragit människor närmare dig. Just nu vill jag tacka för alla de predikanter som har stått här och gjort det, och alla de som kommer att göra det. Jag tackar dig för den väldoft som finns här och som har spridits från den här platsen och som kommer att spridas från den här platsen upp till körfältet och ungdomskörerna som har stått här under alla år under Sven-Erik, och som har åkt vidare ut i landet och spridit din väldoft på alla möjliga platser runt om i landet. Ge oss en vision, en förnyad vision av vad som kan ske när vi söker oss nära dig, Jesus. Vi längtar så efter dig, Jesus. Och jag ber att evangeliet om dig på nytt skulle som gripa människor i alla kyrkor. alla andra aktiviteter vi har som får lägga sig lite grann åt sidan, och så kommer du i centrum, Kristus konungen. Och här är det gott att tänka att den mest smärtfyllda veckan i ditt liv, att du själv från dina kläder, från din mantel, kan känna doften av Marias kärleksyttring. När soldaterna rev sönder dina kläder, så kände du också doften av nardusen. Kanske till och med rövarna på båda sidor om dig kände doften. Jag ber för oss som har samlats ikväll och all den längtan som finns representerad i det här rummet, i alla hjärtan, efter mer av dig i våra liv. Jag tackar för dem som inte är här ikväll, som redan är i din himmel, i din närhet och lovsjunger dig. Tack för dem som har gått före. Fånga våra hjärtan ikväll här. I ditt heliga och ditt upphöjda namn, Jesus Kristus. Amen.